Välkommen till Allsvenska podden. Det här är väl förmodligen näst sista avsnittet för säsongen. Med tanke på att vi har en omgång kvar. Vi fick ju en speciell näst sista omgång, kan man lugnt säga, när Daniel Sjölund av alla människor hoppar in och gör 3-2 till Norrköping. Samtidigt som AIK skapar runt 5000 målchanser hemma mot GIF Sundsvall, man ännu bara får 0-0. Frida Faglund, välkommen.
Tack.
Spontant.
Om vad?
Förra omgången.
Den avslutades ju lite trist, får man ju säga. Med att...
Är där du börjar alltså?
Ja, men jag tycker, ska vi inte bara få det överstökat?
Jo, kört. Kör.
Trelleborg åkte ur.
Ja.
Det är ju trist, men tar man inte fler poäng än, vad var det, ett slut 15 poäng på 29 matcher.
Ja.
Då åker man ur, så är det bara... Och... det finns väl inte många... Jag fick ju förfrågan här från Seymour som ville att jag skulle hitta några höjdpunkter från året som har gått ur TFF-vinkel.
Ja.
Och det enda jag kom på egentligen var ju att den här matchen när TFF vinner mot storebror MFF på stopptid, Lasse Nilsson nickar in 1-0, och det var ju också det målet som ledde till att Magnus Persson fick sparken.
Jobbade inte vi tillsammans då? Eller?
Jag var på Vångavallen tillsammans med Flink faktiskt.
Aha, det var kanske inte den. Jag vet att vi jobbade ihop någon gång när du var i... Ja, det var mot Norrköping. Du var helt galen för att ni vann på bortaplan där.
Just det var det jag skulle komma till också. Ah. Att det ironiska i allt det här, det är att hur dåligt TFF ändå har presterat under året, så kan det faktiskt bli dem, eller det blir förmodligen dem som avgör hela den här guldstriden med sina 4 poäng som de då tog mot IFK Norrköping. Det är ju... Jag förstår David Moberg Karlsson när han fortfarande grämer sig över de här poängen, för att...
Att de skiter ner sig i fel läge.
Ja, men precis. Det är ju självklart att de skulle ha tagit 6 poäng mot ja. Det här Trelleborg.
Jordan Larsson får ju skämmas för...
Ja, han tog rött kort där.
Ja. Men bortamatchen, eller hemmamatchen då för TFF, så... Norrköping skapar målchanser, men det är sådana där matcher som man måste vinna men som man inte vinner, men som AIK har lyckats, typ Sundsvall borta till exempel, sparka in en boll i slut. Ja, men det håller med, det är komiskt ändå, ja, på något
det
sätt.
Är för få spelare också sett över hela året som har spelat med något form av hjärta. Alltså jag tycker fortfarande det är helt fantastiskt att Kamara Jönsson ändå fick komma tillbaka från skada och komma in, och han har ju gjort 2 mål i alla fall. Det förtjänar han, för att är det någon spelare som verkligen har alltid har kämpat och alltid har visat vilja och sådär, så är det han. Ja. I övrigt så är det Felix. För många spelare som skiter fullständigt i hur det går, och det irriterar mig något fruktansvärt. Sen borde ju rimligtvis också, jag tycker det är märkligt att när man känner på sig att man sitter helt i brygga i augusti, när man har förlorat så många matcher i rad. Mm. Varför gör man inte en radikal förändring? Det är ju så mycket mer värt att stanna kvar i Allsvenskan rent ekonomiskt än att åka ur. Varför gör man inte en förändring? Varför tar man inte in Tom Prahl som huvudtränare? Varför vågar man inte förändra?
Han kanske inte vill.
Sen tror jag också att det blir lätt så i en klubb som inte har speciellt många ögon på sig. De stora klubbarna med många fans och så här, de kan inte riktigt göra såna här halvdana förändringar, för att då har de direkt, de har så mycket tryck på sig utifrån. Ja. Trelleborg har inte det trycket. Och nej. Ibland kan det faktiskt vara bra att ha det på, alltså ha lite press på sig utifrån.
Ja, det är inte säkert, till exempel om trycket inte hade varit som det har varit på IFK Göteborg, så är det inte säkert att de hade gjort de vändningarna de gjorde och sparkade Gren då, utan det kanske hade tagit ett tag till innan han hade försvunnit och sådär. Så det har du rätt i, det håller jag med om. Det är väl därför det kanske inte heller, nu klarar sig Elfsborg kvar och de behöver inte göra några andra organisationsförändringar på det sättet, men hade det varit en annan klubb som hade varit i den situationen, eller i Trelleborgs situation, så hade det säkert hänt någonting. Men de hade ju kunnat ta någon annan tränare, det hade ju inte behövt vara just Tom Prahl. Det hade kunnat vara någon annan som hade kommit in i tidiga skeden när man ser att det här funkar inte.
Jag längre. Tror ju faktiskt att det allra bästa som hände, alltså just det här, allt det här med Pimenta och så, det var det bästa som kunde hända för BP's del.
Verkligen.
För att då fick de in Björknesjö som säger vad man vill om den snubben, men herregud vad han driver på från sidlinjen. Mm. Han har verkligen lyft sitt lag. Alltså BP är ju ett helt annat lag nu jämfört med under Pimenta.
Ja.
De spelar ju bra fotboll. Det var ju faktiskt synd om dem mot IFK Norrköping nu när de tog 3 poäng, för att BP hade så många chanser så att de hade lika gärna kunnat vinna med 3-1 liksom.
Ja.
Så att man ser där var någonting som såg ut att vara bara mörker för BP ser ju faktiskt ut att kanske ha blivit deras räddning.
Ja. Absolut, det var lite det jag kände. Jag gjorde någon sån där tips om bottenstriden. Jag har hållit på med det under säsongen och då vet jag att jag skrev att man fick en hel del energi av den förändringen. Mm. För så är det ju. Det har ju varit en tyngd kan jag tänka sig för alla spelare och så släpper den och så får man en annan, en tränare som har ett helt annat sätt att vara och sköta sitt lag och det blir en helt annan glädje att spela.
Mm. Ja, han är ju helt galen, Björknesjö. Det är inte, just att se han och Jens Gustafsson bredvid varandra. Det var ju nästan komiskt för att de är ju två av de allsvenska tränarna som faktiskt gestikulerar mest och är mest inne i matcherna när de står där längs sidlinjen. Och så Björknesjö är så gullig också. Han har alltid så här tjocka täckbyxor på sig. Så att han är alltid så vinterklädd. Eller de gångerna jag har sett honom, det har ju varit nu när det varit lite kallare. Mm. Det ser lite gulligt ut också när han står där och hyttar med näven liksom, och han har en jäkla pipa också, hörs över hela planen.
Superhyllningen av Björn. Jag älskar det här. Men, men absolut, jag tycker det är härligt på sin plats. Jag håller med dig. Jag tyckte att de spelade, alltså de var ju lite, nu hittar jag inte, nu är jag som när jag pratade med Henrik Rydström igår, fragile, det är lite man är mot IFK Göteborg. De hade ju rätt mycket boll att spela, men de var ju sårbara ändå i omställningar och sånt där, och det har varit deras problem ganska mycket under den här säsongen. Men vilken skön gårdag för BP som nu möter ett TFF för sista omgången som är klara för degradering, och man vänder borta mot Elfsborg som i för sig den här säsongen har visat sig vara mentalt svajiga, om inte till och med mentalt svaga under majoriteten av säsongen. Man har tappat mot Sirius, man tappade nu hemma mot BP, man stångade sig med Häcken ganska länge, sen så bara rullade in 3 bollar i slutet och sådär. Jättestarkt av BP att ta den 3-0, och det betyder väl nästan att man ta platsen från Dalkurd. Dalkurd som ändå hade en poäng ett tag igår, men nu ska de åka till Sundsvall i sista rundan och måste vinna borta mot Sundsvall. Det är inte många som gör.
Nej, precis. Och ska jag vara helt ärlig så har jag helt svängt i BP-frågan, för jag tyckte att när de liksom började snacka om det här med BP 2.0 och de skulle liksom anta en helt annan approach än vad vi är vana vid, det här med att de har varit så duktiga på att släppa fram yngre spelare och sådär, då tyckte jag att man frångick sin identitet och jag kunde tycka att det var ganska trist att se dem då. Jag tyckte inte de tillförde allsvenska någonting överhuvudtaget. Nej. Men nu under Björknesjö, när man verkligen har fått se en sån som Jack Lane till exempel, som alltså mot IFK Norrköping, det är ju en av få gånger under säsongen man har sett Antti Johansson faktiskt bli lite bortsnurrad. Och det är av en kille som är nyligen fyllde 17 år. Det där är ju Brommapojkarna för mig. Och så länge de fortsätter att jobba på det sättet, att de får fram de här lite yngre talangerna, så tycker jag absolut att de tillför någonting till allsvenskan, och ser hellre att de är kvar i så fall i slutändan.
Och man ser också samtidigt på den här truppen, och man förstår kanske varför vissa spelare pratar som gjorde inför säsongen, att det finns ju ändå någonting mer än, alltså vi har ju sett att det finns något mer än vad Pimenta fick ut. Pimenta fick ju inte ut någonting av det här laget.
Nej, och jag...
Sagt, och det känns ju ändå lite spännande om de nu får vara kvar.
Ja, och vi snackade ju om det att det var väl vi två som var, vi var väl på Hammarby BP när BP blev totalt utspelade.
Att de var naiva och...
Ja, vi kom väl fram till det att det var länge sedan man ens såg ett lag var så naiva som ja. BP var i den matchen.
Ja.
Sen blev det ju en liten förändring efter den matchen, minns jag, för att då blev de lite mer, att de stod lite lägre än de med laget, mm. och så var inte lika så framåt. Men då var det som att det fungerade ändå inte, för då blev det någon sorts halvdant mitt emellan. Mm. Men med Björknesjö så är det mer rakt spel, och, mm. och det har ju mer passat det här materialet på ett
Absolut.
Annat sätt. Och det är ju troligtvis därför de kommer klara sig kvar nu i slutändan också.
Mm. Trelleborg är ute, tyvärr då för Frida. Dalkurd ser ut att följa med ner, och BP blir det kval för, medans lagen över IFK Göteborg, Sirius på Kalmar och så vidare är klara. Jag var och tittade på Sirius Kalmar FF igår. Ni kan läsa en intervju som är det beror på hur man ser det, men underhållande, eller ja, kanske lite kaxig från Henrik Rydström som pratar inför mötet med AIK. Han har ju en speciell relation med de supportarna, och han är ju inte så, vad ska man säga, blyg. Och jag skulle nog nästan säga att han är mer taggad på den här matchen än samtliga som spelar i AIK. Oerhört öppen, ärlig och trevlig ändå, måste man säga. Det var roligt att prata med honom igår. Och det var roligt att se Kalmar också, för en del ska jag säga, i första halvlek framför allt. Ett ungt Kalmar som vi har sett många matcher. Och tittar man på dem mot Hammarby, där de stod utan forwards i försvarsspelet och knappt spelade fotboll, så spelade man verkligen fotboll mot Sirius. Sen tar man väl lite dåliga beslut ibland och borde kunna ta fler mål. Men det rullar ändå på ett imponerande sätt, tycker jag. Och Rydsen var också en sån, han liksom går fram och tillbaka ut till de här vattenflaskorna som står. Han vill sparka på dem ibland. Han skriker saker, så går han tillbaka, muttrar mot bänken, sätter sig ner, sitter där ett litet tag, ställer sig upp, går fram igen och håller på så här. Och han pratade efteråt om att han kanske behöver gå en kurs i att
anger management.
Ja, men lite så. För att hans frustration går ut över spelarna, menar han på. Så han är väldigt öppen med sådana saker. Inga problem alls med det. Och så att, nej, men nu slutade 1-1. Och det var ju sista fighten också på gamla studenterna. Så nu blir det ju nya arenorna till nästa år. 10 000 ska den väl rymma. Jag tror att den blir helt klart till 2020. Men den ska ändå vara spelklart till 2019.
Det tackar vi för, faktiskt. Ja.
Ogbo och Persson lämnar ju, och det blir nog tufft för dem att fylla den luckan. Ogbo är ju en fin fotbollsspelare, inget snack om saken, och Persson är duktig med. Så. Ja,
men vad tror du då? Det, av det du såg av Kalmar igår, kan de förstöra den här guldfesten?
Ja, jag tänkte att vi skulle komma till den frågan om 20 minuter efter vi har arbetat av de
20 minuter?
Ja, men typ.
Okay.
Nej, jag tänkte ta det här med det vi fick se. Den här helgdagen där vi började och fick titta på ett IFK Norrköping som hade det mesta av bollen, och trots det så bara bam, rakt i käften Filip Rogic, tror det väl, innan paus.
För ska jag berätta hela den här scenen när jag kommer till Friends?
Nej, vi kan ta den sen. Nej, Johan Batti som var det. Och sen så kommer Moberg Karlsson och gör två mål på 6 minuter. Det är 2-1. Simo och alla andra tror jag att det är Andreas Johansson. Hela arenan tror jag att det är Andreas Johansson som gjort det. Och sen kvitterar Igbona Nicke. Och sen då så kommer Daniel Sjölunds 3-2. Det betyder då att guldstriden levde. Nu kan du ta ordet om du vill, från när du fick se mig bank och boom.
Jag var ju väldigt taggad på den här matchen på förhand. AIK Sundsvall då. Av den enkla anledningen att det var många biljetter sålda. Och vi kunde möjligtvis få se en planstormning och sådär. Det var ju mycket på spel ändå. Kommer in i pressrummet, där sitter Fredrik Jönsson, Simon Bank och Per Boman, vilken fantastisk trio, och ser liksom ut som att de har sålt smöret och tappat pengarna ungefär. Det var inte alls någon entusiasm, det var inte alls, för att ni kände väl på er typ att vinner inte Norrköping det här, då är det ju över.
Ja, det är så tråkigt innan ens har börjat.
Ja. Och så gör Sjölund det här målet. Alltså, jag har aldrig sett sån eufori. Det var länge sedan jag såg sån eufori från er sida. Just för att det har ingenting med AIK att göra egentligen. Nej. Det var bara för att få lite mer spänning i det hela.
Ja, när Johan Battis gjorde målet där, så då var det ju kört. Mm. Då kände man att den här matchen på Friends som kommer vara över 50 000 personer på, spelar ingen roll. Och då gick lyften nu och man kände så här, rent sagt, fan vad tråkigt. Mm. Men som du säger, jag minns det där själv. Bank satt och tittade på Simon som laggar efter och Boman följde slutminuterna på någon livescore och jag följde dem på ett spelbolag som jag inte behöver nämna. Och spelbolaget ligger lite före så jag hoppar ju till när det här målet kommer och de andra tror inte på mig.
Alltså just att det är Sjölund också.
Sjölund är ju kul, han kommer in med och, i 92 och då tänker man ju inte att han kommer in för att han ska nicka in i bollen utan han kommer in för att han ska kanske slå in någon boll och sådär, så att andra kan försöka slå in och så är det han som gör den och det blir helt plötsligt ett genidrag av Jensa att plocka in Sjölund i sin sista fight. Det var mycket som var speciellt där. Norrköping var ju det bättre laget utan tvekan. Och
sen ska det ju sägas att visst, vi kliver av den där matchen med 0-0 och liksom det är antiklimax och luften går ur en hel arena, men alltså att AIK inte gör mål i den här matchen är ju helt sanslöst, ja, med tanke på vilka lägen man har. De hade ju, om de har haft ribba in större delen av säsongen, så hade de definitivt ribba ut gång på gång genom hela den här matchen.
Ja, det är så brutalt på något sätt för alla de som har gått dit också, för att de tänker ju att de ska vinna det eller få se sitt lag fira guldet, och det är så brutalt för spelarna som har så mycket målchanser som man skulle kunna vinna 3, 4, 5 fotbollsmatcher på egentligen, och det är men det är väl det någonstans, nu är det ingen som håller på AIK som kan se det kanske eller acceptera, men det är ju ändå det här som är tjusningen med idrott många gånger, att det här kan ändå ske. De har så mycket målchanser, Eskelin är ju absolut en jättebra fotbollsmatch, men de har ändå så pass mycket chanser så att man tycker ändå att bollen ska hitta in oavsett hur bra han är. Men i nästan varje läge så är det han, eller så kommer det en liten Sundsvallsfot, eller ett huvud där, eller så skjuter man utanför. Torn från Stefanelli går utanför och Tarik, och alltså det finns så mycket lägen. Sen, Sundgren när han sköt stolpen, då var jag helt säker på att skjuta i stolpen och så träffade ryggen på målvakten. Ja. Och så går den ändå inte in.
Sen tycker jag väl att det blir en markant förändring när Sebastian Larsson tvingas
utgå. Ja, verkligen.
Det blir sämre. Hela AIKs spel. Och sen tycker jag väl att när AIK till slut får ett jäkla tryck mot Sundsvalls mål, ja, då slänger någon idiot in den här bangern som förstör hela rytmen i spelet. Och det lät ju faktiskt som att det kom från Sundsvalls sektionen. Jag vet att det var många AIK-are som gick bananas också, för att de tyckte också att det lät som det, men av vad man har läst i efterhand och från vittnen och sådär, så var det väl trots allt en AIK från tredje etage som kastade in den, och det kan ju ha varit det dummaste han har gjort i hela sitt liv, om det nu skulle visa sig bli så förödande så att han förstörde ju kanske en hel guldfälls den kvällen. Han kanske har förstört mer än så. Det får vi ju se. Det var inte smart i alla fall, för att där kändes det som att det hängde i luften.
Ja, de hade verkligen, verkligen momentum i det läget. Det är ingen sak på saken. Man hade ju momentum under stora delar om att det kändes verkligen som att det hängde ett mål i luften där.
Sen märkte man ju verkligen att det här kanske inte är ett jättevanligt fenomen i Norge, för att det var ju en person från norska NRK som vände sig om till mig och frågade vad det var som hände, alltså när den här bangern kastades in. Försökte förklara att nej, men det var en banger, sa jag. Och han bara tittade på mig och, vad är en banger liksom? Jag bara, nej, men ett knallskott, sa jag. Knallskott? Jag bara, men det är som en liten bomb, sa jag. Och han bara tittar på mig som att jag bara, ja. Han måste ha undrat liksom, var har jag hamnat? antiklimax i matchen, och efteråt var ju inte AIK-arna, de var inte jätteglada. Det är inte ofta som Per Karlsson nekar en att prata, till exempel. Han har alltid gått ut och ställt sig och snackat där tidigare. Men det gjorde han inte den här gången. Sundgren hade ingen lust att göra det heller. Milosevic fick vi ingen chans att fråga ens, för att han smet något annat håll. Så att det här tog ju hårt på dem.
Ja, verkligen.
Nu gäller det för dem att ladda om ju. Alltså, om det ska bli.
Jag pratade med Kristoffer Olsson om det där. Han sa att ropar man på honom så stannar han. Han är ju en av de mest professionella fotbollsspelarna.
Absolut.
Man har träffat. Han ställer alltid upp. Och man kan ju tycka bu, synd om journalister, men det handlar ju lite om att folk som också sitter på läktaren vill ju höra vad spelarna har att säga efter en match. Fansen vill, det är inte så att vi står och ställer frågorna av privata intressen, utan vi ställer frågorna för att det finns ett nyhetsvärde och för att supportrar, personer är intresserade av att höra vad vissa spelare har att säga. Spelarna har att säga efter matcher. Och sådär, sen kan man ju självklart vara nyfiken själv som journalist, men man gör inte det privat, man gör det i jobbet, man gör det för andra, man gör det för sina läsare, och därför tycker jag det är oerhört dåligt av spelare att inte ställa upp i de situationerna som Sungen skriker lite som tag någon annan. Det är lite som att åka ner till guldfesten, så när guldet är klart och han kommer fram så säger nej, jag ska ta någon annan, och så du får gå bort dit istället. Alltså, så funkar det inte. Det, så att jag tycker inte att, jag tycker man ska ställa upp och prata.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I de flesta situationer.
Ja, det är väl mer också vad skickar det för signaler egentligen? Alltså då blir det som om att de signalerar att vi är nervösa nu.
Mm.
Med det sagt så majoriteten av spelarna klev ju ut och snackade.
Ja, det var ju bara de tre.
Det var ju bara de tre.
Rasmus Lindqvist kom ju efteråt, han hade ju inga problem att
nej.
Han kunde ja.
Inga problem alls. Så att jag tror att det skickar bättre, det sänder nog bättre signaler till andra lag och sådär, om man ändå kliver ut och säger att vet ni, vi hade tusentals chanser den här matchen. Bollen vill, eller vad var det Tarik sa, bolljäveln vill inte in. Fine. Och sen så går man vidare därifrån. Tycker jag man hade kunnat säga. Och det sa ju majoriteten av spelarna också.
Ja, och jag tycker också att det är rätt. Jag tycker att vi pratade om Sebastian Larsson senast. Han gick ut efter och pratade, och nu ställer han sig och pratade efter sin skada. Även om han säkert har läst eller fått information om att folk tycker si och så om hans firande, så är det inte så att han ställer sig i en sån intervju heller och säger pika, utan han är ju väldigt, väldigt professionell också, ja. I den situationen. Så tycker jag att man ska vara, om man förväntar sig att man ska få samma tillbaka någonstans. Så att, men det var de tre.
Men med det sagt kan det... Alltså det sjuka är ju att Norrköping som har smugit där bakom nu de senaste månaderna, skulle det vara att de nu går och vinner det här guldet, alltså det kommer ju vara historiens kollaps.
Ja.
Alltså nämn gärna en annan kollaps som har varit värre i magnitud än det här, alltså, i så fall. Med tanke på AIK, hur starka AIK har sett ut hela säsongen. Att man trodde att de hade säkrat det redan i somras.
När det gäller allsvenska så är det svårt att komma ihåg. Jag vet ju att mitt kära Newcastle tappade i Premier League på 90-talet.
Ja, men jag tänker, när Norrköping vann, då var det ju ändå så pass jämnt, alltså, i tabellen. Alltså det var liksom inte... Det var väl inte ett lag som kändes liksom starkare än det andra. Alltså så överdrivet mycket.
Nej. Jag tror man får gå ganska långt tillbaka för att hitta den. Men det jag kände också var typ att för när de vann 2009, då snackade de ju mycket om Mutumba. Han tatuerade sig innan och det var inget snack om att vara ute. Sen finns det ju vissa som fortfarande gör det. Goitom har ju liksom inga problem. Vi grejade han då, men jag hellre ett än två. Han är ju väldigt så professionell och öppen. Alltså han svarar ju på frågor. Inga konstigheter med det här liksom. Men jag kan förstå att när du är inne och pratar om det, så tror jag att det är fler också som har... Det är säkert spelare som har tänkt på just det där du trycker på nu, att det kan bli den största... Kan verkligen bli den största kollapsen som man själv... Så
alltså jag... Om jag var helt förstörd efter att Trelleborg åkte ut igår... Jag vet inte om man hade man hämtat sig från det här, alltså som supporter, om man hade varit så här nära så här länge under säsongen och sen missade.
Det känns oerhört brutalt faktiskt.
Precis, å andra sidan så kan man ju vända på det, om nu Norrköping skulle mot alla odds, alltså nu får man ändå tänka att de ska åka och möta Häcken. Det är inget lag man bara vinner.
Men de har 7 raka vinster mot Häcken, inbördes möte.
Mm.
7 raka vinster. Men lägga in igen, Andreas Alm, för att AIK-träna Häcken. Han måste ju ändå ha lite feelings, va? Han vill ju inte förlora den matchen.
tror, eller så vill han.
Eller så vill han.
Det är svårt att veta vad han tänker om.
Han får ni för att ni sparkade mig.
Ja, det, han kan ju tänka åt båda hållen då. Nej, det tror jag väl inte han kommer att bli påverkad av.
Nej, han är professionell.
Men och med tanke på att Norrköping är det enda laget som har besegrat AIK i år. De plockade en poäng på bortaplan, så vore de ju inte. Jag vet att man sitter och säger att AIK vore värdiga SM-guldvinnare, och det står jag för. Det tycker jag verkligen att de skulle vara. Men det är väl klart att om Norrköping nu springer om i sista stund och kniper SM-guldet istället, så tycker jag inte att de är mindre värdade.
Nej.
Just eftersom att de faktiskt är det enda laget som har besegrat AIK i år. Så att, herregud vad rafflande det kommer att vara på söndag. Det,
fantastiskt.
Det allra bästa med det här är ju trots allt att matcherna går samtidigt också. Så att,
inte man inte har två tv-apparater?
Ja, men jag... Va? Nej, men att de går som avspark.
Man vill ha två tv-apparater så man kan se båda samtidigt. Ja.
Jo, men att det är samma avsparkstid.
Ja, jag vet.
Så man kommer att få sitta på, det här, sitta på guldfågen där och ha på den andra matchen och...
Men då har vi gått igenom att folk inte stannar, att spelare inte stannar, den rafflande grejen. Vi har även nämnt att Norrköping har 7 vinster mot Häcken, bra form, och har ju ett enormt mentalt lyft med tanke på hur sent de gör det där målet. Det är mycket mer mentalt skönt just nu för Norrköping. Sen är det ju en extremt skön känsla för AIK å andra sidan, för att det är de som är etta och Norrköping är tvåa, och man vet att det räcker med ett kryss, och det är ju liksom...
Och jag tyckte att just den här vinsten borta mot Östersund, alltså där visar de ju enorm styrka AIK, så att...
Ja, det var ju...
Jag tror att de fortfarande kan hämta kraft.
Ja, absolut.
Därifrån.
Inget snack om saker. Det är ju ändå... Det har ju varit något uttalande där efter Östersund... att man får domslut emot sig. Jag har sett också att en del folk lyfter just den här frågan, att det är mycket saker som går emot AIK. Håller du med om det?
Jag tycker att alla andra har sagt tvärtom.
Aha.
Att de tycker att AIK
kanske bara har det jag ser då.
Ja, men är inte det lite sådär att det beror lite på vad du har för typ av Twitterflöde och sånt. Så kommer du i kontakt med antingen den ena sidan eller den andra. Jag menar, tidigare så har man ju alltid hört SVMFF. Och jag menar, nu efter MFF-matchen på Friends, ja, då lät det SV AIK helt plötsligt. Alltså, det kommer ju gå. Sen med det sagt så tycker jag väl inte att... Jag och Kalle Karlsson hamnar faktiskt i en hetsk diskussion om det här röda kortet på Adu. Som jag inte tycker är rött kort. Jag tycker att det är ett gult kort. För jag tycker att det han gör, det är vårdslöst, absolut. Ja. Jag tycker inte att det är så pass våldsamt att det förtjänar ett rött kort. Och sen vill jag lägga till 3 minuter in i matchen, men då vet jag att det blir ett jäkla liv, för att ja, en regelbok är ju skriven som en regelbok. Den är inte skriven så här ska du döma de 10 första minuterna. Nej. Eller så här ska du döma efter en halvtimme. Men jag bara menar att man kan ha lite känsla också.
Ja. Men jag tror man ska vara nöjd med vissa domslut också. Det är ju, i min bok är det helt otroligt att det bara blir något fnuttiga gula kort efter de scenerna i slutet på AIK Malmö FF. Men då visar ju disciplinnämnden att det är helt okej att ryka ihop och bråka i slutet på fotbollsmatcher, för du kan bara räkna med några gula kort och inte några röda.
Och så stänger man av du en till match.
Ja, exakt. Så att, ja, men det är ju disciplinnämndens fel.
Ja, de får ju hitta någon.
Ja, det är ju, jag tycker det var alltså pinsamt agerande. Man måste markera i en sån situation. Så att jag känner väl inte riktigt att jag... tycker att de har haft så mycket domslut emot sig. Jag tycker att man nog får se the big picture där. Sen så tänkte jag på en sista grej när det gäller AIK. Det är ju mittfältsfrågan. Pratade mycket Kristoffer Olsson efteråt. Mm. Han tyckte att det såg bra ut spelmässigt då. Men då vände man på frågan och sa att det kommer ju saknas typ samtliga som spelar det idag. Och förmodligen den som brukar spela i Adodo. För att Panos gick av skadad. Mm. Adodo avstängd en till. Olsson avstängd. Och sen Seb Larsson. Sen tror jag väl att Panos eller Sebbe spelar, kanske till och med båda. Men det är ju ännu en svår situation där. Det blir ju att Tarik eventuellt får gå ner. Abdis kanske får spela mer. Jag vet inte. Det är väl de bitarna. De har ju ännu lite svårt där. Och skulle då Romario och Rasmus Elm ha en fin dag i Småland, så kan det bli oerhört jobbigt. För det är ju två klassspelare när de har sin dag.
Ja, absolut.
Elm är ju alltid en klassspelare, men
jag tvivlar inte på att om nu Tarik kommer spela lite längre ner i planen, jag har inga tvivel om att han inte kommer klara av det, för jag tycker han är hans främsta styrka ändå är ju faktiskt hans defensiva spel. Han gör ju ett jäkla jobb.
Och, ja, löpsax.
Ja, och det var ju faktiskt flera gånger nu mot Sundsvall där man faktiskt reagerade när han slängde sig efter bollen i princip för att vinna tillbaka den, så att honom tvivlar jag inte på. Däremot är det inte alltid Stefanelli passar jättebra in i en matchbild, för att han ja, men dels så är han ju inte stark i luftrummet av uppenbara skäl. Han är väldigt kort. Och sen så är han inte alltid felfri i defensiven, som man kanske måste vara nu med ett gäng som Kalmar. Så att det är väl i så fall där jag höjer lite varningens finger.
Du är inte orolig för, eller du tror inte att de kommer ha problem på mittfältet?
Alltså så länge Sebastian Larsson får vara hel, så alltså att han kommer till start, då tror jag att det nog inte kommer vara lika illa. Men visst, vi har ju sett prov på att när Kristoffer Olsson har varit borta tidigare under säsongen så har det inte sett bra ut. Och när han har kommit in liksom i matcher så har man sett en markant skillnad gentemot när han inte är på planen. Men då var i och för sig de matcherna som jag tänker på då, det var Europaspelet och sådär innan Sebastian Larsson anlände. Så att ja, förhoppningsvis
han har ju startat
för
alla matcher i Allsvenskan.
Ja, men precis, förhoppningsvis för AIKs del så kommer det väl inte märkas lika stor skillnad ändå att Kristoffer Olsson är borta, om man nu har Sebastian Larsson. Men absolut, jobbet också att sakna Adu ännu en match.
Han klagade efteråt då, Olsson, angående avstängningen.
Ja,
han tyckte systemet var fel, och det kan jag hålla med om.
Ja, men det är väl klart att det är. Jag tycker inte ens att man borde bli avstängd överhuvudtaget. Alltså, nu är det ju 5 varningar väl i Premier League och sådär. Och det kan jag väl tycka i så fall är mer rimligt. Men jag tycker inte man ska bli avstängd. Alltså, varför ska man ha den regeln? Att bara för du plockar på dig 3 gula kort så ska du bli avstängd en match. För jag fattar, jag tycker man kan ta bort det helt. Skit i det liksom.
Jag förstår han, och på så vis att jag håller med om att systemet är dåligt, men han får ju ändå anpassa sig till systemet, så att jag kan ändå, jag förstår han när det gäller systemet.
Ja, så här är det ju för alla ju.
Ja, exakt, så att han vet ju om detta, och han måste ju sköta det på, det var inte det mest nödvändiga varningen. Det var inte så att han slet ner Hallenius när han höll på att bli fri liksom, utan det var ju något helt annat, och då tycker jag att ja, systemet är det fel på, men han vet om det här. Han visste det här sen innan liksom.
Sen har han har ju haft de här varningarna väldigt, väldigt länge. Ja. Därför kan jag också tycka det är konstigt att om de nu inte vill ta bort den regeln helt och hållet, så kan väl korten annulleras efter typ 10 matcher eller någonting.
Ett kort kan försvinna efter 10.
Ja, det är, alltså någonting måste man ju kunna komma fram till, för det blir ju lite löjligt om det har gått jättemånga månader sedan man fick en varning senast. Då fattar jag inte riktigt grejen. Men med det sagt så är ju det samma regler för alla, precis som du säger, så att så är det.
Han får skärpa sig. Men jag gillar Kristoffer. Men Kalmar är motståndaren, och jag tror att de vann väl hemma mot Kalmar, gjorde de inte det? Goitom satte den på straff. Jag kommer inte ihåg den matchen.
Jo, jag minns den faktiskt.
Var de bra eller dåliga?
Nej, AIK var bra den matchen. Jag minns att Rasmus Elm fick komma in också i den andra halvleken, för att jag pratade med honom efter matchen. Men det var väl en sån där match där det var ganska tacksamt för AIK att möta Kalmar i den perioden, för det var ju precis efter, eller några matcher efter uppehållet där, och Kalmar, alltså ska man jämföra deras vår- och höstsäsong, så är det ju som 2 olika världar i princip.
Ja,
och de var ju verkligen i brygga, och det var väl en av Nannes sista matcher också innan han försvann. Så att det var tacksam match för AIK, och ganska lätta poäng för deras del att plocka. Nu är det ju en helt annan grej.
Ja, verkligen. Men på våren så slog ju Malmö där i någon märklig fotbollsmatch, och sen så tog de ju poäng mot Hammarby, men jag minns jag, sen så var det ju en rad uddamålsförluster mot Djurgården och Häcken och ja, vad det nu var. Man vann väl mentligen bara mot IFK Göteborg och någon annan klubb lite längre ner i systemet under den perioden när det var jobbigt. Men Just att det, jag tycker det är spännande då att de kan, att de spelar på de sätten som de gör, att de som vi såg mot Hammarby, att de kan ligga så pass långt ner och ändå vara disciplinerade och komma därifrån med en poäng och jätteimponerande. Försöker de ställa om sen liksom och ha två forwards när de anfaller, eller som när de ligade igår, att de spelar med en 3-4-3 eller 3-5-2, men mer offensivt än en 5-2-3, och trillar liksom boll, rullar mycket, och Romario använder sin, den långa ibland, och sen spelar de kort, och sen många spelare som också gärna går på genombrott. Problemet med det är när du är ung, eller det kan vara så när du är ung, är att du går på lite för mycket genombrott och kombinationerna funkar inte, att det blir liksom så här enmansattacker emellanåt. Men jag tycker ändå att de ser intressanta ut, och det ska bli kul att se hur vidare AIK väljer att då kliva in och försvara, eller om de väljer kliva in och köra.
Alltså det som måste vara skönt för AIKs del, det är ju att veta att trots att de var 10 man mot Östersund, som också är kända för att vara duktiga på att trilla boll, så var Östersund, alltså de hotar ju inte AIK mer än där på slutet när Mukibi liksom kommer mer inåt i planen. Då blir det lite farligt, men i övrigt så har ju AIK stenkoll på Östersund med en man mindre. Så att jag tror att med det, vetskapen om det, så kan de gå in i den här matchen och känna sig ganska lugna i att så länge vi sköter vår defensiv precis som vi har gjort hela säsongen, så ska inte det här vara några problem. Nej. Överhuvudtaget. De kan ju egentligen spela på, jag tycker ju inte de ska spela på ett oavgjort resultat. Nej. Men du förstår vad jag menar. Ja. Alltså de kan gå in med inställningen att vi behöver inte köra 100% från början egentligen, för att som sagt, det räcker ju, de har ju så pass mycket bättre målskillnad gentemot Norrköping, att det räcker ju inte att Norrköping vinner och AIK kryssar, utan det ska ju faktiskt till ännu lite till för att det ska kunna hända. Så att ja, de får ju förlita sig på att de har gjort det bra under säsongen så här långt. Liksom.
Det är ju tufft det där. När man ska under matcher välja att antingen gå för tre.
Nej, jag menar inte att man ska,
nej, jag vet,
utan
nej,
ta det lugnt liksom.
Ja, absolut, andas. Ja, nej, men jag tycker att det är svårt. Goitom sa ju det, att vi kan ju inte åka ner och gå efter en poäng, även om jag förstår vad du menar med att vi bara behöver en poäng, när vi stod och pratade om det. För att det är ju en sån där mental. Sen så kanske du, någon där på sig en onödig frisback, och så får Elm på en bra smäll, och så är det 1-0 till Kalmar, och så har du en helt annan situation.
Jag menar bara att man ska inte ha panikkänslor.
Nej, det ska man inte ha.
Utan man ska kliva in med lugn. Ja, precis. Tryggheten om att man kommer vinna den här matchen om man bara spelar som man har gjort under hela säsongen.
Mm. Men just det spelet tycker jag ska bli jätteintressant att se. Vem som, hur Kalmar väljer att köra gentemot AIK. Om de väljer att spela fotboll här. Eller om de väljer att stå upp.
Ja, men kudos till Norrköping som håller liv i den här guldstriden ända in i slutet. Det trodde man ju verkligen inte.
Nej, men tänk så mycket så mycket beröm ska jag säga. Det kan man väl se som kärlek också. Men AIKs säsong har fått av så många för att de har varit så imponerande bra, stabila, defensivt fina och avgjort när de behöver och så vidare. Men alltså, Norrköping har inte varit i närheten lika mycket. Och det är ju, blir väl inte riktigt så heller. Storstads Stockholmslag och mycket supportrar, och det blir ett annorlunda tryck.
Nej, absolut. Sen blir jag lite förvånad när jag hör att folk generellt tycker att man har underskattat Norrköping.
Nej, det har man inte gjort. Nej, det är inte samma sak. Jag, det har inte hängt
nej,
ihop.
Jag upplever inte det alls. Jag tror jag hade de 4 i mitt tips. Och det var ju baserat på att de gjorde en sportlig satsning. Tog in många bra namn som man visste liksom. Nu har ju Jordan Larsson kanske inte fallit jätteväl ut. Men man visste om att alltså Simon Tern, liksom, där kommer han tillbaka och är hungrigare än någonsin och ska visa liksom allsvenska vem han är. Och man har andra spelare som har varit där ganska länge nu och som liksom trivs i klubben och med en blandning av gammalt och nytt så här på ett väldigt bra sätt, och man spelar en trevlig fotboll och man har en tränare som har varit där länge nu. Så att jag tyckte liksom inte att, jag tycker inte det är konstigt att Norrköping är där uppe. Sen med facit i hand så man får inte tappa poäng mot lag som Trelleborg till exempel.
Nej.
För att då är inte chansen speciellt stor att man tar
samma poäng, just det.
Ja, precis.
Sista rundan.
Och det kommer de nog gräma sig över väldigt länge.
Absolut. Nej, men det är väl lite som att, att det blir mer hås och sånt kring AIK kontra Norrköping när det går bra. Det är väl samma som att det blir mer kring IFK Göteborg kontra Elfsborg när det går dåligt. Att det blir mer skriverier.
Ja, och sen får vi komma ihåg att det är ganska länge sedan AIK vann guld nu.
Ja.
Det är ju 2009 och då är det klart att det blir mer, blir mer skriverier på så vis också av den anledningen. Sen lever ju, alltså nu IFK Norrköping har säkrat en Europaplats, men jag menar den tredje platsen där lever ju fortfarande.
Absolut.
Det är, MFF är nog ett annat lag som också grämer sig med tanke på vilken fin höst de har gjort.
Ja,
hade de bara plockat några fler poäng i våras, då hade de också varit med där uppe. Så att,
Men de platserna däremellan tycker jag är svårt 1-6. Jag vet att jag satte Norrköping längre ner för att jag trodde ju väl inte riktigt. Jag förväntade mig att Malmö och AIK skulle slåss om det. Men sen så vet man ju som du säger att Norrköping har ett bra lag. Mm. Det är inte så att man är förvånad att det går bra. Och jag är imponerad över att de ser ut som de gör fortfarande. Och jag har sagt det tidigare i vissa forum, jag vet inte om jag har sagt det här, men jag tycker att när de har sin dag och spelar sin fotboll så är den oerhört underhållande, kanske mest
Absolut.
Underhållande i hela allsvenskan. Jag har sett dem göra några riktigt fina matcher, till exempel på Tele2 genom åren. När de har varit här, där man har sett dem mer på plats med tanke på att man jobbar i Stockholm och inte jobbar i Norrköping.
Ja, och jag står ju fast vid liksom att de två starkaste lagen som AIK har mött i år, det är Norrköping och Malmö.
Absolut.
Det tycker jag, utan tvekan. Så att, det säger ju en hel del. Vi får väl säga att Malmö har ju en teoretisk chans också att ta tredjeplatsen. Men i vilket fall så är det ju ganska viktigt ändå att få den där fjärdeplatsen, för att Svenska Cupen kan ju kasta om lite där i Europaplatsen med tanke på att det är en till plats som ska delas ut. Skulle det vara något av lagen som redan har en Europaplats som vinner Svenska Cupen, så går ju den platsen till fyran i tabellen. Så att det var ju så Häcken fick sin Europaplats. Så att det är ju viktigt att komma fyra också.
Andra saker som hände den omgången som var speciella. Daniel Sjölund gjorde sin sista hemmamatch, som jag sa innan. Det gjorde ju Andreas Johansson också. Han grät innan han gick ut.
Ja.
Väldigt starka bilder.
Verkligen.
Och han ska ju flytta till Halmstad. Och så med han... grät ändå innan han gick in och skulle göra sin sista för IFK Norrköping. Ja, det var fint. Han har ju varit oerhört viktig för Norrköping genom åren. Han har varit där. Han måste ju ha varit den viktigaste spelaren. Han har ju varit superbra i flera år.
Absolut. Det har han definitivt. Och jag har ju verkligen tagit ansvar i den där trebackslinjen och burit Norrköping. Det var ju bara nu med Jack Lane som jag sa, som han hade det lite kämpigt. I övrigt har han varit otroligt stabil. Så att det är sorgligt. Det är ju som att, alltså, en fotbollsspelares karriär är ju så himla kort. Så det måste kännas otroligt märkligt och helt plötsligt stå där och liksom göra sista dagen på jobbet. Nu ska han ju flytta vidare till ett nytt jobb, men det är ju trots allt slutet på en era på något sätt. Det måste kännas oerhört speciellt.
Väldigt trevlig, fin kille också. Jag skulle nog nästan vilja ge han 5+ för hans tid i IFK Norrköping. Det får man ändå göra. Ja.
Med det sagt så vet det 17 om någon har fått en större avtackning än Kennedy Bakircioglu någon gång i svensk fotbollshistoria.
Den var mäktig. Den slår ju till och med Zlatans när han lämnade PSG.
Jag var helt mållös när jag såg, alltså, dels tifot som är helt magiskt.
Det var grymt alltså.
De har ju verkligen överträffat sig själva där.
Det var mäktigt. Det var riktigt mäktigt. Det är bara att applådera Bayerns supportrar där, för det var grymt.
Och så mycket kärlek och så mycket. Det enda jag reagerade på lite grann, det var ju när de berättade att de skulle pensionera hans nummer. Och sen så blir det ju jättemycket jubel och sådär, så blir det en paus på kanske 10 sekunder och så tillägger han i 10 år. Det var enda gången jag kände så här, men va? Ja, men absolut, jag förstår grejen att man kanske inte pensionerar ett nummer i all oändlighet, men, ja, men det blev bara lite, det blev lite komiskt ändå att det, ja, så att säga bara var 10 år som han pensionerade numret. Men han var ju otroligt rörd. Det var ju helt, alltså, tänk att få uppleva någonting sånt. Mm. Jöns, tänk att vara så uppskattad på sin arbetsplats.
Men kommer inte ni göra det för mig när jag slutar här? Det fixar väl du?
Ja, absolut. Jag kan släcka ner lite här så kan vi hålla våra mobiler så här framför. Göra tifo och sådär. Nej, det var, men han förtjänar ju det. Han är ju den största i modern tid i alla fall.
Ja, så fick han en hälsning från Purjo med.
Där ska sägas att Zlatan, man blir ju lite konfunderad över om Zlatan, är han bara köpt numera? Ställer han bara upp liksom och bjuder på sig själv de gånger som han ska sälja någonting? Men i det här fallet, även om jag fattar att han förstår att det är många som tittar och sådär, mm, så värmde det ändå hjärtat att se att han, ja, ställde verkligen upp och skickade en sån fin personlig hälsning, ja, som han faktiskt gjorde.
Det var en av de bättre grejerna. Alltså Zlatan på fotbollsplanen gör han jättemycket fina grejer, men vid sidan av har han gjort mycket reklamsaker, mm, som inte alltid är så roliga att titta på. Men det här var en av de bättre grejerna han har gjort på lång tid utanför fotbollen, tycker jag.
Det kändes innerligt.
Ja, verkligen. Okay. Jättefint. Och det var en egen liten historia där också. Mm. Så att det var inte bara det här.
Det var ingen jättehistoria.
Nej, men det var inte det. Men det var inte det här stela heller. Att bara, du har varit så duktig, bla bla bla. Utan han drog ändå något litet. Nej, det var inte så att det bara välte hela.
Jag bara satt och väntade på poängen liksom, och så kom den. Och så behöll du de 20 kronorna. Ja.
Hånet.
Nej, men det var fint. Det var snyggt gjort av Zlatan. Absolut.
Ja, och den sista personen som blev hyllad var ju Tobias Hysén denna söndag.
Hysén.
Glenn lyfte upp glaset så här för sin son. Jag såg starten på den hyllningen, men jag såg inte när han höll talet. Jag tittade på det efterhand, de här buropen, och det var ju en hel del folk som reagerade över det, medan Hysén själv valde att gå in i den diskussionen som fanns på Twitter kring det där och sa att kom igen nu gubben, nu får du bara nog skit i det. Av att Malmös supporter hade buat åt honom.
Jag tror Malmös supporter tänker lite så här, att den dagen som Marcus Rosenberg ska tackas av i Malmö, beroende på vilket lag MFF då möter, så kan vi nog vara rätt övertygade om att de nog inte kommer stå där och klappa och hurra för Marcus Rosenberg. Då kommer nog buas ganska rejält. Sen är ju Hysén en liten annorlunda spelare på så sätt att han har inte dragit på sig så många fiender genom åren. Nej. För att han är en jävligt, ja, han har inte haft samma rykte som Marcus Rosenberg har. Men vad fan, jag kan väl också tycka på ett sätt att klart att det kanske var onödigt att, ja, och bua, men så länge han själv inte tar illa vid sig så finns det väl ingen anledning för oss andra.
Nej, det var lite det som var min poäng med. Han går liksom ut på Twitter, så släppte nu gubbar, de håller på Malmö, varför ska de bry sig? Jag är glad att jag supportarna kvar applåderade. Men det säger ju, det är ju typiskt Tobias Hysén också. Mm. Det är ju en,
han är en reko kille.
Ja, verkligen reko, hjärtat på rätt sida och även haft en bra karriär med landslagsspel och tjänat en hel del miljoner i Kina och i England. Tråkigt bara att han inte fick en bättre avslutning. Kennedy fick ju vinna och Adde fick vinna, men för Hysén och company, de var ju inte ens nära. BB 0-3, va?
Mm.
Ja. Så att, nej, men fina fotbollsspelare alla tre. Haft lite olika karriärer, men Andreas Johansson var ju i Borsum ett tag. Spelade ihop med Koncha innan han flyttade hem.
Koncha?
Mm. Borsum. Mm. Tyska andra division.
Jag kan inte säga Bochum. Jo, jag är ju bra tysk.
Ja, du är ju grym.
Ja, riktigt sån tyska.
Nej, så det var en speciell helg. Men hur går det här då? Hur avslutas det här? Blir det AIK som vinner det här guldet? Är du lika säker nu som för 5 veckor sedan när vi satt här?
Nej, absolut inte. Det kan jag ju inte säga att jag är. Men med det sagt så... Det finns... Alltså jag kan inte se... Först och främst, jag kan inte se AIK förlora mot Kalmar. Jag kan möjligtvis se AIK kryssa mot Kalmar. Men då spelar det ju ingen roll ju.
Nej.
Så att på så vis så tror jag ju fortfarande att AIK kommer ta det här. Och med tanke på att jag har skrivit 25 krönikor med rubriken AIK tar guld i år.
Därför de börjar guldet. Och, ja.
Då måste jag väl fortsätta säga det. Kan inte vända kappan för mycket efter vinden.
Nej, det är sant. Nej, det är sant. Då har man ju jinxat hela säsongen i så fall. Nej, jag håller med. Jag tror att de fixar det. Det kommer bli kul, i alla fall hur som helst, på söndag att följa detta drama. Vi stänger med butikerna. Det fanns lite andra fotbollsmatcher, men jag känner att vi är klara.
Sen är jag ju lite klar med den här säsongen. Den här svenska säsongen. Den har varit...
Jag tycker att sista säsongen blir jättehärlig.
Ja, men det är det jag menar.
Så jag känner mig inte klar än.
Efter söndagen så kommer jag känna så här, kommer andas ut, jag kanske kommer ta ett bad, och sen kommer jag känna så här att...
Du har inte badat under hela säsongen. Ja, då är det... Jag tyckte att det luktade lite konstigt innan.
Ja, men det känns som igår när man satt på Friends Arena och såg AIK förlora med 1-3 mot Helsingborg på genrepet.
Ja, just det.
Så att säsongen har verkligen flutit på jättesnabbt. Eller så är det jag som börjar bli gammal och så går åren snabbare, jag vet inte.
Ja, jag tror det är det.
Usch, vad hemskt.
Nej.
Bra avslut.
Ja, verkligen. 2+ avslut. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen.